Jag heter Linus Josefsson. Välkommen till Radio Skugga.
Boom.
Dusch!
Avsnitt vad då?
Avsnitt 9.
Ja, ah, bra. Jaha, det var öppningen. Nej, det här gillar jag inte alls.
Men det måste få oss andra säga hej också.
Hej. Säg hej.
Boom. Välkomna till avsnitt 9 av Radio Skugga. Med mig, Linus.
Med mig, Toby.
Med Marcus.
Med John.
Oh, jäklar, vi är fyra stycken nu, det var ett tag sedan. Ja. Det kommer bli ett mastodontavsnitt.
Yep.
Mycket årtal och många ämnen. Läget bra då?
Yes.
Jättebra.
Ja, vi sitter ytterligare en gång hemma hos John. Och vad får man då? Whisky och espresso.
Mm.
Ja.
Det är det minsta man kan göra.
Ja,
vad heter whiskyn?
Stratisla.
Stratisla.
Dagens avsnitt är sponsrat av Stratisla.
Mm. Alltså, ifall de skulle provida en flaska per avsnitt så skulle jag bara, ja, uppskatta det.
Det skulle också bli en väldigt rolig podcast.
Låga ambitioner. Ja, eller höga.
Vi får en flaska per avsnitt under förutsättning att vi hela tiden dricker upp en flaska per avsnitt.
Ja, jo. Det blir intressant.
Yes.
Ja, men allting är bra med alla då. Så då slipper ni hålla på.
Allt är så himla bra med alla. Provocerande bra.
Ja, och jag passar väl på att öppna den här lilla karamellburken som jag brukar. Mm. Och nu tänkte jag säga något jättesorgligt direkt efter det här, för det har ju varit lite tråkiga dödsfall i världen, håller jag på att säga. Men det har det ju varit. Kända personer har gått bort.
Mm.
Senast var det ju Robin Williams, tyvärr.
Mm.
Och för ett, ja, och kan vara ett par månader sedan, H.R. Giger, den här konstnären för Alien.
Just det.
Filmerna. Eller han var ju, gjorde konceptbilder och gjorde det här Alien-monstret, Xenomorph.
Mm. Mm.
Äggen också.
Vad sa du?
Äggen också.
Äggen och allting. Facehugger.
Allt, allt som ser levande ut.
Ja. Mm. Det är ju en konstnär med helt vrickat huvud. Hans grej är ju helt galna liksom.
Mm.
Väldigt mycket så här.
Mycket penisar.
Ja, mycket penisar. Precis, så mycket vaginor.
Avbryta innan jag började ditt ämne. Just det här med ägget. Min favorit grej där är ju det att han hade egentligen gjort den som en vagina bara med en skåra.
Mm.
Men det gick inte med på. Så då gjorde han som ett här korset och sa, ja, men jag gjorde som ett kors istället för ni gillar ju dem så mycket. Så att jag skönt sarkastiskt.
Okej.
Så ett kristna liksom.
Ja, så korset. Ja. Nej, men det var ju mängd. Det var ju... Det var ju mängder sådana grejer, den här alienfiguren till exempel. Ja, känd från alienfilmen då, Xenomorphen. Den hade ju
liksom... Men är det här ämnet?
Vad sa du?
Är det här ämnet?
Nej, det här är inte... Ja, vi snuddar på det, på det. Men, alltså när alienmonstret hade ju typ någon mer så här fallusliknande huvud. Den är ju väldigt, det ser ju som en banan hans huvud liksom.
Yes.
Och den här facehuggen, det var ju verkligen en penis. Med någon sorts vagina. Välkommen till det sexiga nionde avsnittet.
Jag kan förklara vad den här typ fallosymbolen i aliens mun gör också.
Ja, den
extra mycket.
Ja, precis. Men det är ju den, det är den man är rädd för när det kommer. Jag tänkte prata faktiskt om första alien-filmen och lite roliga grejer kring den. Filmen från 1979, Ridley Scott, regissör, hennes genombrottsfilm.
Den bästa filmen som är bättre än Aliens.
Ja, jag skulle säga att den är bättre än Aliens.
Jag håller inte med. Jag tycker att Aliens är den bästa filmen.
Jag säger det just för att det är ett klassiskt så här
Aliens.
Men de,
I'm gonna catch you.
Ja, men de är verkligen jätteolika de filmerna. Båda är ju superbra. Och jag gillar ju till och med trean. Så många.
Ja, jag gillar trean.
Vad är det? David Fincher tror jag.
Men man säger typ ettan är en skräckfilm och tvåan en actionfilm.
Ja, det är
så är det.
Det är nästan som Evil Dead. Där ettan och tvåan är skräckfilm och trean är en actionfilm.
Ja, just det. Tvåan är också en skräckfilm. Lite mer action.
Typ, lite blandat.
Ja, men Alien i alla fall. Den här fantastiska filmen av Ridley Scott. Jag tänkte börja prata lite om... För jag tänkte, nu ska jag hitta rolig fakta om det som jag börjar.
Rolig fakta med skräckfilmen.
Ja, precis. Och det roligaste egentligen med den här filmen, det är hur de gjorde allting. För det var så bizarra saker för att uppnå hur, ja, hur den här alien skulle se så slämmig ut och sådär.
Okay.
Så jag tänkte bara berätta lite vilka tekniker de använde. Den här alien-dräkten som för övrigt har läst den här, jag tror det är en artikel av Sigge Eklund som skrivit om en person som spelar Alien-filmen. Som sen tog självmord för han blev typ... Ja, Blev big, vad sa du?
Begick självmord.
Jaha, begick.
Så är det korrekt.
Ja. Sorry. Men ja, att det var en så tuff upplevelse för honom att spela en monster och sånt. För de mobbar ju ut honom för att han skulle bli mer utstött i filmteamet.
Nej.
Jo, så att folk skulle, det skulle bli något lustigt mellan dem. De ville få med det.
Det skulle vara obehagligt att spela
med honom. Men det är lite såhär Stanley Kubrick, Jack Nicholson som mobbar hon, The Shining-skådespelaren för att bli, få mer såhär panik och sånt där. Det är lite samma
sak. Det är lite obehagligt.
Ja, lite obehagligt. Men i alla fall, den här alien-dräkten. Den
byggdes... Ja, precis. Det var det roligaste faktiskt att veta. Det var att alien-stubben var mobbad hela inspelningen. Och sen byggde jag själv.
Det var inte alls det så roligt. Det var lite hur de byggde den här alien-dräkten. Den byggdes av modellera, stor del. Och delar för en Rolls-Royce-motor. Bara den kombon i
skicken. Vilka bitar då?
De har ju de här... Den har ju som grejer den ser ut på skicken. Ja. Jag tror de har lite så här motordelar och sånt där, slangar och... Alltså, men det kommer mer. Och sen använder de kotor och ben från ormar. Alltså riktiga ormar. För att få, den är ju ganska mycket textur och sånt i munnen.
Okay.
Jättemycket latex. Sexy movie. Massvis med glidmedel. Liksom, den ser ju slämmig ut. Och kondomer. Massvis med kondomer. Så när den så här öppnar munnen ser man att det liksom spänns saker. Och det är kondomer. Krasiga kondomer.
Jag kommer inte kunna se på den här filmen.
Jag tänkte exakt samma sak. Han har redan förstört den här filmen för mig. Alltså.
Och det hemskaste är att fronten av den här alienfiguren, den baseras på en äkta människoskalle. Alltså, de har slipat ner en... Alltså, kranium, liksom.
Jaha.
Ja. Så här, ta på dig den här dräkten och så mobbar vi dig så du känner dig stöd. Jag förstår varför han blev deprimerad, liksom.
Ja.
Ja. Ja, det är ju skitäckligt. Den blir äckligare när man läser om den. Bara, kom inte nära mig, för fan.
Ja.
Sen finns det ju en android med i filmen.
Mm.
Hell.
Nej, Hell är ju 2000. Nej, men vad heter den?
Ash.
Ash,
ja. Bishop är väl två?
Jag tror han
är. Ja.
Men när han blir... De hugger av, jag kommer inte jo, det är ju kanske alien som, hur som helst, alltså, hans huvud flyger av, eller jag kommer inte ihåg om de skjuter honom eller någonting, men man får ju se liksom, han pratar ju bara med sitt huvud och man ser att kroppen ligger där, det
är lite trasig.
Ja, det är en massa vitt äckliga saker och kulor. I alla fall för att få till den effekten, den här organiska röran där inne, då använder de spaghetti, billig kaviar. Måste ju spara in där man kan. Lökringar.
Låter gott här.
Mjölk, plastkulor och plaströr. Men sen fick de byta ut mjölken för den luktade så jävligt. Så de fick ju ta färgat vatten.
Låter mycket bättre.
Ja.
De kom på det efter ett tag att men här med mjölk under så här, typ filmbelysning kanske inte är den bästa idén.
Du, vi måste fast
det var ganska bra i sådana fall för den här filmen om man nu ska jobba. Precis, allt ska vara äckligt och man ska vara lite illamående hela tiden.
Åh nej,
ja, precis.
Jag vill hellre hänga med den där mobbade stunden.
Så jag vet ju inte att han, om han blir själv bara för det, men ja, det är en bra artikel i alla fall. Sen kan jag ta en liten virre här emellan också.
Det stänker.
Och det här, de här alienäggen, där de här facehugger-grejerna kommer ifrån. När den öppnar sig, då ser man ju att den typ så här andas lite och det är något så här äckligt. Det man ser, det är ett kalvhjärta och en magsäck från en kalv. Och sen har de tagit inälver från får och dragit runt och så är det en hand under allting som pumpar upp alltså det ser ut så att den lever.
Men alltså, hur många fick salmonella under den
här det låter som så här en dålig buffé, bara shit, nu måste bli av med mat.
Ja, men alltså, det är inte tillagat.
Nej.
Precis, den är långsamt presserad.
Precis, men det var ju så under Aliens-filmen också, då använde de jättemycket så här fiskmat och sånt när de ska göra de här gore-scenerna. Eller fiskmat, fiskrester menar jag. Riktigt äckligt. Och facehuggen. När de hittar den död sen när den har lagt sitt ägg då. För den här alien. Ja, man måste ju nästan se filmen för man fattar vad jag pratar om. Det är
lite
spoiler. Den är från 79.
Den är
äldre
än du snarare.
Ja, då börjar de ju liksom gräva runt i, eller Ash bara gräva runt i den här facehuggen, tittar runt lite, hur fungerar den? Och den här äckliga scenen där man ser allting, den är i alla fall byggd av färska skaldjur som de bara dumpat ner den här gummimodellen. Och sen har de tryckt ner 4 ostron och en njure från ett får.
Alltså vad är det här? Är det någon sådär, någon
men det ser ju äckligt ut.
Jag gillar att någon har dokumenterat det här.
Det gillar det här mattemat som är med. Ja, man blir ju hungrig.
Ja. Det verkar ju som att de här fan... De, typ catering hade lite över så fan det måste vara en äcklig scen här dagen efter så.
Ja precis.
Bara lös problem att mosa ner eller någonting.
Men det är sexigt ostron också.
Jag börjar tänka att det är mer, snarare någon så här stående skämt mellan special effects-makarna bara för att se hur långt de kan driva det. Hur äckliga grejer de kan slänga in utan att folk säger någonting. Hur mycket kan de tolerera de här?
Hur illa kan vi få den lukta?
Ja precis.
Omsätt liksom. Det är...
Ja, precis.
Det är bara så här fulla skolungdomar liksom. Precis. Det är bara
fan surströmming, det måste ju få med någon scen också.
Ja, jag vet att det fanns man ser ju i någon scen också någon genomskärning av alienäggen. Då är det något annat. Alltså när de typ lyser igenom, precis när de hittar alla äggen, så lyser de igenom. Och då är det någon typ, vad fan är det? De har typ, det är också någon så här.
En till mat.
Ja, de har typ tagit ett helt får och bara kokat den till till en sörja. Så tryckte de in en hand som bara masserade upp den här. Alltså, de filmade in.
Alltså, det värsta för mig är att de säger bara att de kokar upp ett får. De, inte just att de kokar upp ett får, det är att de har ju testat sig fram till den korrekta effekten. Ja, så de har gjort massa olika försök med det här som inte har funkat.
Ja. Men det var något sånt där. De hade kokat någon stor jävla del av ett får och sen bara... De ville att det skulle se så organiskt och äkta ut.
Alternativt, och det är nästan ännu otrevligare, det är någon som på förhand kom på liksom, vi skulle behöva en effekt som ser ut ungefär så här. Men då vet du vad vi ska göra.
Ja, men Steve som är så jätteäcklig liksom, ja, precis.
Precis.
Men Steve, du som aldrig säger någonting och allting hänger i hörnet, du har säkert någonting.
Precis.
But yes.
Men det här känns som en människa gärna. Nej, det ser ut som det.
Ja, precis.
Produktionsbolaget Fox dubblade budgeten efter de såg Ridley Scotts storyboards. För de tyckte det såg så lovande ut.
Uh-huh.
Kan ni gissa vad budgeten låg på? Alltså när de, efter de hade dubblat den då?
5 miljoner eller någonting dollar.
Mm.
Jag misstänker inte.
Nej, men mindre tror jag.
Uh-huh. Det är faktiskt mer.
Det är mer, okej. Okay.
Det är ju ganska mycket pengar då, 79 inflation och sådär. Men 8,4 miljoner dollar.
Oj, okay.
Så det är ju faktiskt ganska...
Det är rätt bra.
Han var ju ganska nykomling här, Ridley Scott också.
För sen dess har du nära på dubblat eller någonting i pengar eller någonting.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, det är ju en väldigt snygg film liksom.
Det är det absolut. Ju... Men det känns som att det är många så här 70-tal sci-fi och sådär som är gjorda lite grann med...
Precis.
Liksom.
Kokade får.
Men när man söker på det här, det handlar hela tiden om den här skulle aldrig blivit gjord om inte Star Wars fanns. Mm. Så jag menar.
Mm.
Så det är väl då de liksom kunde...
Ja, det är klart.
Det är då man fick göra sci-fi helt plötsligt.
Ja.
Precis. Det här tycker jag var jävligt intressant. För manusförfattaren hade ett sånt jäkla problem när de skrev manuset.
Mm.
För utomjordingen, för de bara, men varför kan de inte bara skjuta dem? Alltså, eller varför kan de inte bara skjuta utomjordingen? Mm. Det är bara att ta en pistol och skjuta den. Mm. Då kom en av konceptartisterna på, men du, om den blöder syre, då... Syra, tack, inte syre!
Man kan ha sådana när man flyger och om planet hoppar och kraschar så kommer det inte vara smaljer som man kan skjuta.
Det är en cool manus faktiskt. Nej, men det var ju ganska enkel lösning på problemet liksom.
Det är en förklaring till varför skeppet svettas typ.
Mm-hmm.
Allting är typ fuktigt där.
Ja.
Finns det någon förklaring vettig som...
Alltså, det är faktiskt roligt att för när jag googlar på det här. Det har inte jag som någon fågel antecknat. Nej. Men det var någonting att de filmade in i... Om det var något vattenverk, vissa...
Mm. Okay, så någonting.
Eller någonting. Eller någonting var... Eller om det var någonting med motorerna drevs av vatten. Det var någon av de två var det. Det finns en förklaring.
I tvåan så ändras ju hela temperaturen. Men det är ju för att...
Men det är ju för att de bygger sitt...
Ja, de bygger ett bo som bra för äggen. Då.
Mm. Men det gör ju... Den i första filmen också.
Ja,
okay. Jag vet inte om det klipps bort i vissa versioner och sånt.
Fast genom större delen av filmen så är det bara en...
Ja, precis.
Som namnet antyder.
Precis, men jag tror inte att... Jag tror det bara är en alien. Bara, bygger bara ett bo.
Kanske,
För det finns en jätterolig... scen bortklipp från första filmen när han går när han går en sån här crab walk.
Han går på typ ja. På alla fyra
lite fast som Exorcisten liksom.
Ja, Exorcisten bortklippta scenen där.
Ja, precis.
Det finns också jätte creepy så här behind the scenes klipp liksom där han bara går långsamt i en korridor utan att ljuda någonting och det bara det här är bara otrevligt sett.
Ja.
För det är bara den där mobbade snubben. Ja, exactly. Närmare, närmare.
Mm. Wow, är det kondomer du har i munnen?
Jag måste ju ha filmat med en sån här typ, faktiskt filmkamera. Som, så det är lite så här skakigt så här, som man nu fejkar i skräckfilmer.
Ja, just det.
Men det är på riktigt.
Ja, det finns ju jättemycket såna, sån fot, alltså film och foto från när man ser hela ute. Men Ridley Scott vill ju att det ska vara mycket närbilder och sånt. För att det är ju svårt... Att den inte ska se lite goofy ut när man går där och inte ser så bra. Den här blå lasen man ser när de kommer till det här utomjordiska skeppet och typ de skannar igenom allting. Den är lånad från, från The Who, deras lasershow. För de borde granna med produktionen. Nu kan vi testa den.
Så det var faktiskt laser de använde?
Ja, precis.
Det är så här hamnitat i...
Nej, precis. Okay. Jag tror det är när de kom in i skeppet eller precis när de har tagit in... Han som får en facehugger på sig. Jag kommer inte riktigt ihåg det så länge sedan jag såg filmen. Men det är den här lasen i alla fall. Originaltiteln för filmen. Vad var det?
Pojken från Pluto.
Ja!
Nej.
Oh, hello! Star Beast.
Star Beast eller Star Beasts?
Star Beast.
Det är tvåan som
skriver
på Star Beast.
Exakt,
det är jättekul. Just det.
Skeppet Nostromo, den här för övrigt ett av det coolaste rymdskeppet någon gjort på film.
Fabrik.
Liksom. Ja, precis. Byggdes av flygplansdelar från en flygplanskyrkogård. Väldigt mycket för att spara pengar helt enkelt.
Hur stor var modellen? Var den så här,
ja, de byggde ju... Alltså, jag tänkte mer på innadömet.
Ja, liksom.
De har ju ganska långa korridorer och sånt. De vill inte ha skarpa hörn. De vill ha mycket så här långa korridorer som vet var lite så här kurvade och sånt där. Så det tog de mycket från flygplan.
Coolt.
Filmen i Ungern hette Den åttonde passageraren är döden.
Jo, bra.
Tycker du det? Ja, det låter som Wesley Snipes film. Den 57:e passageraren.
Eller som Hitchcock film.
Ja, precis. Och det roliga är att det här... Alltså, den Alien-filmen heter någonting med döden alltid. Den kallas inte Alien utan döden.
I Ungern.
I Ungern. Så till exempel Alien vs. Predator är The Death Against the Predator. Liksom om man översätter det direkt engelska. Okay. Döden mot rovdjuret. Harrison Ford tackade nej till rollen som Captain Dallas. Det är han som går runt med en... han blir uppäten i ventilationstrumman. Han går runt med en eldsprutare.
En eldsprutare.
Eldkastare.
Det är vad det gör. Ja.
Men stämmer det att katten skulle spela huvudrollen egentligen?
Nej. Nej. Men det skulle ju vara en man först. Okay. Liksom. Men det ändå, vilket jag tycker är jäkligt bra, för jag kan inte tänka mig filmen utan Viva. Anna Rolga i The Space Jockey, den här... Vad är det? Ni bara skakar med huvudet.
Viva!
Sigourney Weaver. Okay. Jag vill bara köra lite slang. Ni bara sitter och skakar på huvudet.
Viva! Det är ett medtagna smeknamnet.
Men du vet, jag känner henne så jag kan kalla henne. Den här Space Jockey, den här skitstora...
Rymdelefanten.
Exakt, som inte var en rymdelefant sen. Om man sett Prometheus.
Ja, det gjorde jag.
Okej. För att få att han skulle se större ut så använde Ridley Scott sina söner i astronautdräkter då. För att han skulle bli lite kortare. Det blev lite coolt.
Så jag traumatiserar dem för livet.
Ja, precis. Bara. Stå här.
Gå mot den här elefanten.
Tyvärr. Gå mot den här elefanten. Tyvärr så brann den statyn ner.
Ja, jag tror mer än sen.
Jag var också beredd på någonting sånt.
Nej.
Tyvärr så dog de bara.
Man kunde ju som att mobbas.
Det var hemskt. Vilket mörker. Nej, men det var en som hade glömt en cig på hemma. Nej, som hade glömt en cig på statyn. Och så brann den ner. Det är
skittråkigt.
Ja, men
ska man glömma det? Ja,
men gör det. Var ska jag lägga min cig?
Ja.
Jag lägger på elefanten här.
Ja. Som gjorde av typ plast med
flampor. Som gjort av kondomer och lök. Och en fårmage.
Och sen så har vi gjort det så att den ser så här fuktig ut med tändvätska liksom.
Ja, precis. I man vet att tändvätska, det brinner bra. Lökringar brinner fruktansvärt bra. Du bara slänger in en sån, det är som en bomb liksom. Håge, han tyckte det var tråkigt för han skulle vilja måla dit fler detaljer på den här statyn, men han hann inte. Det finns jättemycket roliga historier, för han jobbade ju i England då, hur de skulle skicka tillbaka, de hade gjort en facehugger och skulle skicka med plan till honom, och det stoppades på tullarna hela tiden, bara, vad fan är det här?
Vi kan inte skicka så här mycket räkor på en samling.
Kondomer och lökar.
130 alien eggs gjorde till filmen. Det är ju väldigt mycket. Mm. Som man ser. Det här tycker jag är jätteintressant. Ni vet den här ikoniska öppningen av alienfilmen. Man ser att det blir några streck och slutbildar ordet alien. Mm. Skitsnyggt. Det skulle först göras bara med...
Lökringar och kondomer.
Ja, nästan. Så här människoben och så här, händer och ben. Du vet, så här avhuggna liksom. Tänk vad tacky det skulle se ut. Ja. Skulle se sådär He-Man eller någonting.
Star Beast.
Och nu ska vi säga, yes, här, den kända chestburst-scenen, eller när utrymmen kommer ut. Mm. Det kanske ni har hört om, för det är ganska känd fakta. Det var inte så, de flesta av skådespelare visste inte om.
Nej, just, alltså, nej,
de visste bara någonting, utrymmen ska komma, men de visste inte hur det skulle gå till. Alltså,
bara reagera.
Ja, reagera. Och så fick de ju massa blod på sig och sånt där liksom. Så en av, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är en kvinnlig skådespelare. Hon blev ju chockad liksom. Hon fick ju...
Tog livet av sig efteråt.
Nej, men hon fick verkligen... Vi kanske ska bryta idag och ta det nästa dag känsla.
För men den scenen fick väl jättemånga att lämna biosalongerna?
Ja, den var ju...
När den gick på bio.
Det kan jag tänka mig, för det var inte så mycket som hade gjorts.
Jag minns att det var... Eller jag läste att det var rubriker om det när den kom. Så gammal är jag inte att jag visste om det då. Men...
Du kommer ihåg det.
Men nästan.
Du kommer ihåg det när du var på ditt jobb. Att du hörde om det då. När du jobbade här när du var 30.
Ja, när jag var 30. 1979.
Ja, precis.
Jag
är gammal. Ja, visst, det är mitt ämne.
Okej. Okay. Och för att liksom bevara det här chockvärdet av den här otroligt äckliga kondomutomjordingen. Då inga bilder släpptes på monstret. Det är lite som Cloverfield och sånt. Jag tycker det är jävligt coolt. Mm. Alltså ingen spridning. Och den personen som skrev novellen. Alltså de släppte ju noveller ofta till filmerna. Det gör de ju fortfarande. Inte ens han fick veta hur monstret såg ut. Vilket var jäkligt intressant när han skrev den. Liksom.
Mm. Man fick veta typ den mördar folk från lufttrummor. Och...
Ja, precis. Säkert sånt här är lite grejer vad den gjorde och sådär.
Fan, vad skriver du?
Ja, precis.
Fick en mat,
Alien gick ner för korridoren. Svingades en batong.
Precis.
Ja, det kan ju vara så att de förklarade det, men det står här rent och de fick inte se några bilder på det.
Nej.
Vilket också är, hur förklarar man den där?
Den gjorde av räkor och kolor.
Typ,
och lökring.
Typ du går runt ett hörn och du känner en stark lukt av mat.
Ja, precis.
Precis.
Och sen så ser vi den där.
Ja, det var mitt ämne i alla fall.
Uppiggande.
Uppiggande. Nej, men om ni inte sett Alien-filmen så gör den. Den är ju fantastisk. Och försök tänka på alla de äckliga sakerna så blir det...
Jag ska se om den.
Jag ska se om den och äta samtidigt.
Jag tror jag listat ut Linus tema på alla hans ämnen. Jag tror de involverar räkor.
Ja,
alltid.
Las Vegas var ju räkcocktailens huvudstad.
Mm. Och smurfarna var tre räkor höga. Oh my goodness.
Det är
mest development. Det var ett riktigt intro där.
Tobi, vad har du för oss här?
Naturligt. Första övergång där för Alias. Ja, nej, men dagens ämne... Nej, det här är så jävla fånigt. Dagens ämne är nämligen podcastens favorit tilltugg.
Whisky?
Lökringar? Räkor?
Socker eller popcorn?
Gifflar!
Ja!
Det är gifflar. Jag ska prata om gifflar. Jag har lärt mig allting som finns att veta.
Wow. Kan vi öppna den?
Nej, det kommer sen.
Ja.
Om du gissar rätt så får du den.
Jag känner att jag måste använda ett kraftuttryck och säga att det där var jävligt överraskande.
Ja.
Hur många gånger har du varit med? Två, tre.
Tre, det här är min fjärde.
Fjärde. Mm. Så nu, redan nu har du kommit ner till Giflar. Du kan ta vad du vill hela...
Ja, men jag kände att, för att ni pratade så jävla mycket om Giflar förra avsnittet. Och Giflar och Giflar och Giflar och Giflar.
Ja, hur uttalas egentligen?
Ja, jag tänkte, men där håller jag inte längre. Nu måste jag göra ett... Ja, för jag började undra.
Man måste styra upp.
Jag började undra om Giflar.
Typ, vad är den korrekta fuktigheten på en Giflar? Liksom?
Ja, kanske inte så ingående, men...
Ja, bäst före andra september. Mm.
Giflar eller...
Giflar eller Giflar?
Mm. Kipferl eller Kipfli. Kipli. Det är tyskt.
Ja, precis.
Det kommer från Österrike.
Som och, Hitler.
Ja, som Hitler. Och Arnold.
Och Arnold
Schwarzenegger.
Okay, det där var jävligt. Kan vi ha en diskussion utan Hitler?
Alltså, det är så jävla... Alltså, man sitter och läser om det här. Det finns ju ursprungsberättelser om hur giffeln kom till.
Och det var Gud pekade på.
Nästan lika typ hjältemodigt. Och inga av de här stämmer ju egentligen. Mm. Det ska man jävligt klart för. men enligt legenden då så belägrades Budapest av de ottomanska turkarna. Giflarna. År 1683. Eller så är det Wien som belägrades. 1687 och sånt.
Får jag bara säga, det här ämnet startade mer episkt än jag trodde. Det är belägringar och sådär. Fältslag.
Budapest belägrades av ottomanska turkar. Ja. Och turkarna då skulle smyga in på natten via en tunnel. Men bagarna...
Inte Trojans Giffel.
Notera, Gifflarna fanns inte nu.
Oh.
Det här är life before Giffel.
Vad heter det? Du kan säga livet innan internet. Ja. Livet innan Gifflar.
Ja, precis. Mitten av 1600-talet så fanns det inga Gifflar.
Shit, vad tråkigt.
Jag vet. Mm. Helt.
Jag kan inte föreställa mig det. Mm.
Alla tänker lite grann på hur livet skulle vara utan Giflar.
Men
och nu är vi tillbaka. Ja. Okay. Nej, men turkarna försökte gräva en tunnel in i staden på natten. Mm. Men bagarna, eftersom de gjorde så pass tidigt, så hörde de detta och slog larm.
Mm.
Och som belöning, så antingen så begärde de detta eller så fick de detta ibland enligt olika folksägner, så fick de då tillverka ett bakverk som folk skulle då minnas deras hjältemodiga handling. Och då uppfann de giffen. Och den är baserad som en månskära efter turkarnas flagga, eller de hade sett flaggorna med månen där, månskäran. Den islamska symbolen.
Mm.
Och det är därför den ser ut som den gör.
Jag ser inte riktigt på målskärmen.
Vi kommer till det här sen.
Klart vi gör.
Det är tyvärr för radio så folk kan inte se gifflarna på
bomben. Men du har köpt ett giffelpaket här.
Jag har köpt
giffel. Du läskar oss något ovanligt med
det. Jag kommer till den framåt slutet av mitt föredrag. Det här har alltså gått så pass långt att förra året så syrianska rebeller förbjöd ätandet av gifflar.
Wow.
För att det då såg som en skymf mot den islamiska styrkan.
Hur man vet om man är holding a grudge.
Ja, även där är inte sant. Och där liksom, men de var såhär, nej, men de gjorde gifflar som en symbol för liksom... för vårt nederlag, så därför får inte ni äta det här.
Med självdistans. Wow.
Men giflarna har ju en mer känd kusin, eller en känd vidareutveckling, en evolution av giffen.
Kanelängden?
Nej, den är fransk och svaret sitter i namnet.
Croissangen.
Ja.
För croissant. Är de kusiner?
Ja, croissant är ju, det är ju crescent.
Crescent.
Och det är månskära.
Alla har en snygg kusin liksom. Där.
Precis. Ja. Och hur kommer det sig att den finns? Är det någon som har någon gissning?
Det var invasion.
Det var slaget vid Stalingrad.
Nej, det här är ytterligare en falsk historia. Och det, men
ljuger för oss.
Ja, myten är då att Marie Antoinette blev ju bortgift. Hon kom från Österrike. Hon blev bortgift som 15-åring till den dåvarande franska kungen.
Mm.
Och saknade sitt morgonbröd så pass mycket att hon fick bagarna att laga hennes favorit kiffel.
Okay.
Och då blev det croissangen då, eftersom det är samma namn och det är därför den är lite stor. Det var på mitten av 1800-talet, så det är ändå typ nästan 200 år däremellan.
Ja. För nu har ju ni konkurrerat ut kiffeln liksom.
Men det är mer troligt att en officer som heter August Lang flyttade till Frankrike och startade ett bageri och då introducerade Men de här svenska gifflarna,
ja, de kan ju inte ha så mycket med de,
nej.
Det här är ju en kanelbulle fast på sneskan.
det är en kanelbulle man inte ens orkat knyta.
Nej,
man bara rullar ihop den.
Ja.
För svenska gifflar är nämligen på 70-talet så hade Pågen problem med sin produktion.
Ja.
Att många av deras små kanelbullar föll omkull under jäsningen.
De ville bara inte fixa problemet med produktionen.
Ja. Och de kände att de inte kunde sälja dem. Men sen var det någon på Pågen som sa, nej men de ser ju rätt söta ut och de smakar lite bra. Och de håller lite bättre så som de har jäst och bakats. Mm. Så de började sälja dem. Mm. Och nu tillverkas det 200 miljoner gifflar om året.
Wow.
Hur långt är det?
Och det är enligt Pågen själva så är det Sveriges populäraste bakverk.
Ja, men all rätt.
Mm.
Fantastiskt.
Men det är sedan 70-talet där funnits. Så Sverige har helt andra gifflar än resten av världen.
Mm.
Men här finns bara i
Skandinavien. Man undrar ju då varför de hittade på att de ska heta gifflar.
Eller hur?
Det känns istället för att säga så här, nu har vi gjort kanel...
Kanelsnurra.
Ja, precis. Kanelsnäckor.
Vi kallar dem för parisabullar.
Ja, men precis.
Parisabullar. Nej, det är upptaget.
Fast jag för mig, det finns väl typ sådana som inte är... De typ ser förpackningen ser likadan ut.
Ja.
Mm.
Men det heter typ ändå typ såhär kanelsnäckor eller någonting.
Ja, men det är ju...
Som ser likadan ut.
Det är andra märken, typ Konsum gör ju en egen.
Det är Pågen som har
varumärket. Det är Pågen som har varumärket gifflar.
Ja, just det.
Jag äter ju bara riktiga gifflar. Det måste ju vara gifflar.
Pågens gifflar.
Ja.
Sponsrat av Pågens gifflar.
Ja, vi behöver en flaska Stratis och en påse gifflar i avsnitt.
Okej, I can live with that.
Vad jag hittade på nätet efter mina tyvärr alldeles för djupgående undersökningar var en tråd på något entreprenörsforum.
Du skulle säga Flashback.
Nej, det var inte Flashback. Jag kommer inte ihåg vad det var, men en tråd med 500 svar om klagomål på just gifflar och innehållet.
Mm-hmm.
För att förut... Och det gör inte det, jag dubbelkollade nu. Förut så stod det cirka 14 stycken.
Mm.
Men det var jättemånga som öppnade sina paket och upptäckte att det var färre. Det var oftast 13 stycken.
Oh.
Och det var klagomål, det skickades brev till Pågen.
Jag vet inte vad cirka
13. Ja, men då var det cirka 13.
Ja, precis. Men eftersom det var så många som fick 13 och inte 14.
Mm.
Så började de förklara sig att det är mellan 13 och 15. Men att vikten på 300 gram kommer vara likadan.
Mm.
Så jag tänkte att vi öppnar den här. Och kollar hur många gifflar det är nu. Trots att de har, nu står det inte cirka 14. Så nu öppnar den under bordet för att inte paja ljudnivåerna.
Jag vet inte att det skulle
Ja, men jag så att det inte ska låta så mycket.
Medan du öppnar den kan
så häller jag ut dem på bordet.
Du öppnar den mycket snabbare än jag trodde. Jävlar, torrar och sånt.
Nej, de är jättefärska.
Jo,
4, 6, 8, 10, 12, 13. Inte under på att de inte vill skriva cirka 14.
Precis. Jag känner att jag vill bränna ner någonting.
Jag känner mig mobbad.
Nej, alltså jag vill invadera en stad.
Men om jag bara får inflika här. Har ni något rekord i hur många giffelpaket ni ätit på en dag?
Nej, men jag antar alltså, utmaningen.
Alltså, jag tror att jag vinner.
Typ, jag har aldrig köpt mer än ett i taget. Så det,
men det har jag.
Och jag har nog aldrig ätit upp ett paket samma dag.
Jag har nog ätit upp ett paket.
Ja, men då tror jag att...
Eller det har jag.
Jag har ätit upp ett paket på typ cirka en halvtimme.
Man slutar inte äta.
Nej, men om jag skulle säga fem paket på en dag...
Så... Har du ätit cirka 13 gånger 5?
Ja, cirka. på en festival. Mm.
Typ cirka 65.
Det var då jag satt stopp på, det var Skildefestivalen och jag gick på vattentoa och då blev det stopp. I vattnet.
När jag satt i tunneln, best sip ever tänkte jag.
Ja just det, men det är därifrån.
Det är därifrån, ja.
Och jag hade 6 paket, jag åt 5. Det sjätte paketet använde jag som kudde när jag sov. Gifflar.
Sen dess har ni haft en speciell relation.
Ja, jag känner också det här, du har en mycket starkare relation med gifflar än jag någonsin, någonsin haft.
Ja.
Det här är någonting sådär som, jag vet vad det är för någonting, jag har ätit det några gånger. Men sen så är det sen länge så sträcker sig liksom.
Alltså, luktar du kanel efter den här upplevelsen också? Eller?
Delar av mig.
För det känns som att efter så mycket så måste man börja utsöndra här på något vis.
Ja, men jag mådde väldigt dåligt faktiskt. Nej, jag mådde väl bra, men det var, jag var risig i kistan.
Man skulle kunna använda dig till specialeffekter i Alien.
Ja, det skulle man kunna. Bajs i det där ägget. Men det var så äckligt.
Tack för att ni pajar mitt ämne.
Nej, pajar ditt ämne.
Men ta en giffel upp. För de här är färska. De bakades igår.
Och de går ut den 5 september va?
2 september.
Men var du klar där, Tobbe?
Det var det sista jag hade.
Ja. Fantastiskt trevligt. Jag hoppas ni också har något ätbart till era ämnen.
Jag tänkte försöka prata lite grann om smiling.
Ja!
För jag vet inte. Det var så här, jag började, ja.
Den glada gula gubben.
Jag började med så här jätte. Alltså det var det som var det ändå roliga när man började. Jag kollade runt lite grann. Just det här vart just den kommer ifrån. Det gjorde jag så här, att göra en glad gubbe har ju folk gjort i liksom hundratals år. Typ sen folk liksom att man kan rita på saker i folk och glada gubbar.
Ja.
Och liksom det även används typ så här, i var någon, så här, någon dikt från typ 1600-talet där det liksom skrevs att man gör någonting med något leende och sen så blir det en smiley parentes. Liksom så här, det blir så här, det är faktiskt en riktig emoticon-grej liksom.
Ah, okej, men du tror bara att hela fenomenet smiley?
Nej, jag tänkte mest kom in på just den här gula runda med
den är ju speciell på ett sätt. För den har ju den här avlånga ögonen och sådär. Nej, jag hörde någonting.
Nej, jag kollade på Watchmen.
Ja, jo, exakt. För den, det är just den som är just på Watchmen-omslaget. Förutom att den har lite extra
människor. Det är ju en smiley på den ju.
Ja,
alltså, man ser inte den här, men Watchmen med en liten blodfläck på. Var kommer blodfläcken ifrån?
När du tror du ser Stanley smiling?
The Comedian.
Ja, bra ja!
Comedians näsa.
Tack för att du dricker vatten i mitt glas.
Är det så?
Eller är det där mitt glas?
Det är en Marcus, för det är mitt glas.
Bra radio. John pratar om smiling.
Ja, men och man ska börja med så här roliga frågor och grejer. När tror ni det är någon, alltså den här, det som är så här, accepterat ungefär som att det här är ursprunget av just den här runda gula smilen med två prickar och en liten en glad mun. Var, typ hur gammal den är, när är den ifrån?
Jag skulle säga 60-talet skulle jag säga.
Jag vill minnas att de gör de inte genom ett skämt om det i Forrest Gump.
Ja, det gör de.
För det är ju på 50- eller 60-talet.
Alltså, det, den som folk pratar om, den ritas 63. Av en grafisk designer och reklamman som hette Harvey Ball. Det fina, han fick det i uppdrag av en så här, ett försäkringsbolag. För att alla var så deprimerade på det företaget. Och de hade blivit en massa hopslagningar och saker. Och de bara, folk bara var deppade. Så då fick han betalt för att rita någonting som skulle göra folk glada. Så här, typ så här företagslösning. Vi skulle ge dem någonting kul.
Det var faktiskt en rolig lösning. Rita någonting så alla blir glada.
Det är så här. Det är så här bara, hur långt tror du det tog för den?
Och
jag gör den här designen.
Jag tror han gjorde det någonstans sittande så här.
Jag tror det tog jättelång tid.
Ja, för jag är lite så här, antingen gick det jättesnabbt eller jättelångsamt. Jag säger 3 månader.
Nej, 10 minuter.
Ja.
Och han fick $45 för det.
Det är såhär Nike-logotypen all over again typ.
Det är såhär, jag tror det är en typ $330 i dags i dagens pengar.
Det var jäkligt bra.
För 10 minuter?
Ja, för 10 minuter alltså.
Absolut.
Men då han gick där skrattande sig iväg och nu är han väl död, men då sen grät han.
Sen kom det här att, ja, fast det tråkigt för honom var att typ att varken han eller företaget som han gjorde för typ claima någon så här copyright på det, så att den var ju helt fri. Och var det typ 1970 kom två bröder som hette Bernard och Murray Spain och bara, den här tar vi.
För ni är så jävla glada så ni behöver inte den längre.
Och lägger till texten "Have a nice day" under.
Ja.
Och det kunde de, det var typ unikt nog för att copyrighta och trademarka så här. Och från så här på ett år, typ 1971. Hur många såna här små pins med smiley på tror ni hade sålt?
3 miljoner.
Jag tänkte också säga 4 miljoner.
10 miljoner.
50 miljoner.
Alltså, det är sjukt. Bara, åh, en symbol. Ska vi skriva det här under? Och sen ta copyright på det. Så bara, vi behöver inte jobba en dag som livet efter det.
Ja. Jag ser framför mig internet, den här meme-grejen. Så här, typ, bara, någon kommer i glas och bara, I made this. Och så bara, åh, får jag titta på den? Så bara, you made this? Bara, och så går han iväg och så bara, I made this. Och sen så, för de hittar ju verkligen bara en grej. Och sen så...
Gör någon...
hitta här också. Sen var det samtidigt också i Europa en person vid namn hette
Arnold,
Nicolas Lufrani, vilket kommer
jävla hårt namn. Lufrani, en tysk överklasshobo.
Som är son då till en fransk journalist vid namn Franklin Lufrani. Som 1971 också typ ritar den här helt fristående som ser säkert idag nu ut i en fransk tidning. Och han också har någon sorts här,
han har fransk patent eller?
Ja, exakt, han har typ fransk patent på det här.
Shit alltså.
Och fast så här roligt i här 1996 någonting. Kom sonen bara, fan det här bra grej att du har någon sorts
varumärkesbildat
det här. Och liksom bara startar, vad heter det? The Smiley Company. Som nu licensierar den här smiling.
Alltså, från den franska länder.
Nej, alltså i 100 olika länder har de upphovsrätt på den här. Så om du använder smiley i rätt så många länder så ska du egentligen betala licenskostnaden till dessa. Jag tror jag så...
Har du några siffror?
Ja, exakt. Vad tror ni de drar in per år på licenskostnader för den här?
Shit.
Men
det kan vara mycket.
Men har de, är det ett kontor eller? Eller just, är det en sån här organisation över hela världen eller är det liksom en...
Alltså, jag har inte riktigt koll på hur stort företaget det säger, men de licensierar ut just rätten att använda smile.
$1 miljard. Kanske är absolut mycket. Hard.
Det är lite väl mycket, men...
Nej, men fan, jag måste stå till med någonting.
100 miljoner motsvarande.
Men så här, $120 miljoner per år. På att hans farsa gjorde snodde den här designen.
Precis.
För typ 40 år sedan.
Ja, herregud.
Ja, shit alltså. Men...
Och här sitter vi och äter gifflar i din lägenhet, Jan.
Linus, typ snå upphovsrätten till gifflar.
Vågen har gjort det.
Och öppnade Giffle Company. Och började sälja i Syrien.
Flytta på barn och så här, ha smaskens dag.
Maskens dag.
Smaskens dag.
Smaskens dag.
Smaklig spis.
Smask.
Mums, utropstecken. En giffel och en mums. Det kan du sälja så här.
Tror du det?
Tishor.
Ja, vi skämtar om nu, men jag skulle behöva ett genombrott. Alltså.
Ja, nej, alltså...
I need the money.
Sen så är det bara så svårt. Det är så mycket bara lösryckta saker där det bara, vart det används. Det är väldigt populärt på vissa droger och saker.
Ja, det är det. Ja.
Och bara, ja, men
för det var först, det kommer ihåg när
första gången du sa det var det du tog
precis. Nej, men jag kommer ihåg med Acid och Acid House och hela det där liksom, i slutet av 80-talet. Det var första gången jag såg den här Smile-gubben liksom, och det var så starkt associerat i hela den liksom scenen för mig. Så jag trodde att det kom därifrån och då, så det var först senare som jag lärde mig att det hade funnits länge liksom.
Ja, nej, sen så liksom det var fint ändå också just med just den här den emoticon smiling.
Ja.
Att de faktiskt har grävt fram den första typ användningen av det på internet.
Mm.
Alltså den som inte var gul, den som bara var i text.
Ja, den som bara var i texten på sidan.
Ja. Det är på någon Usenet diskussion, eller hur?
Alltså det är typ innan Usenet.
Okay.
Vilket det är så här, ett på vad är det, Carnegie Mellons så här message board system. Så här det finns också så här, det användes här den 19 september 1982 klockan 11:44.
Boom.
Ja, då tror
jag. Alla kommer ihåg vad man var då, det är som Palmemordet.
Ja. Typ där här Scott E. Folman skrev bara, I propose that the following character sequences for joke markers :(). Read it sideways, som den hintalarna också, men det var ju inte alla som förstod. Alltså bara, så bara,
precis, vad är det här för klotter? Vad är det här för tecken? Och sen bara vänder man lite grann.
Ja. Och sen dess har jag utvecklat det.
Ja.
Men också typ i andra länder så är det också bara, ja, där, det verkar typ, just i västvärlden har man ju som här, den här sidvända.
Ja.
Mm.
Medan typ resten av världen verkar köra just när du kan läsa dem rakt på, typ som japanska och koreanska och alla andra, de har ju så att de faktiskt ser ut som ansiktet. Men jag vet inte, jag har tappat bort mig helt och hållet.
Det är så stort ämne.
Nej, det är inte jättestort ämne.
Men det måste ju vara jättesvårt nu när de har kommit till nutid och spåra grejer. Jag läste någon artikel för några veckor sedan. Så jag först trodde jag att det var den artikeln också jag läste om japansk snubbe som var den som tog emotikons till mobiltelefoner och jag kommer inte ihåg detaljerna, men de satt och liksom de märkte att det var populärt bland kidsen så där liksom och snacka i de hade haft någon tidigare, i någon tidigare version av sin telefon så hade de haft en hjärtsymbol. Och sen så tog de bort den för att de trodde att det var ingen som använde den. Men det var liksom folk blev arga liksom, vart tog hjärtat vägen. Så då tyckte de att de gjorde någon spin på i alla fall. Så de tog fram en hel serie med sådana små liksom ikoner då.
Det står ju på förpackningen cirka ett hjärta. Så det var ingen
hjärta. Precis.
Det fick så mycket arga mejl.
Står för mig också.
Cirka ett hjärta.
Cirka ett hjärta.
Eller du har ditt kvar, eller är det inte så du menar?
Jag har två.
Okej. Positivt. Ja, men då är du klar.
Ja, jag tror det.
För fan, vad härligt.
Sen som man vill gå in på emoticons och emoji så blir det en helt annan sak.
Ja, och vi ser ju som små smiley face nu när vi dricker whisky och äter gifflar.
Förklaringen av varför det finns de emojis som det finns det.
Ja, men det var någonting också jag hörde om. Hur man har missförstått olika emojis och sånt där. Spel för iPhone, de här dansande... Det ser ut som två ballerinor eller någonting. Att egentligen så här bunny girls i Japan.
Så kan dansande.
Va? Heter det så?
Kan.
Ja, just det.
Och sen är det någon som tror att...
Ja,
att B är att high five.
Ja, precis. Ja, det är massvis sånt.
Ja. Och typ att varför finns det typ en bild på ett hus med ett hjärta på?
Mm. Vad var det då?
Ett love hotel.
Ja, men ett hål också.
Ja, jag har sagt. Jag har ett hjärta. Det är så här, ja, det är så här specifika kulturgrejer som inte riktigt
love hotel.
Yeah.
Och den här poo-symbol också.
Ja, den är väl det som alla tror.
Det är en alien... Det är en chesthugger.
Det är kokat hår. Hallå! Okej. Jag antar att man var tvungen att vara här för att skratta åt det.
Hello. Why are you doing?
Nej, jag hade inget mer.
Nej, jag tror vi pausar där och går vidare till nästa ämne.
Jag ska prata om någonting som jag satt och tänkte på vägen hit, eller när jag gick på vägen hit så tänkte jag att nej, då glömde jag bort det. Mitt ämne har hittat på ämnet och tagit reda på fakta om ämnet och faktiskt skrivit om ämnet.
Har du skrivit en AI?
Nej, men det är lite så. Nej, jag ska prata om mänskliga hjärnan.
Ja.
Fast väldigt kortfattat då, för att jag insåg ganska snabbt att
det tar beslut.
Ja, precis. Dels så finns det ganska mycket information och dels så är det faktiskt ganska mycket som man inte vet fortfarande. Och det är ganska mycket så här motsträviga informationer som finns om saker och ting. Plus att det finns väldigt många moderna myter, seglivade myter som
10% och sånt.
Ja, precis.
Bullshit-filmen. Vad händer om man använder 100% av hjärnan?
Vi kommer faktiskt till några av de här myterna sen. Men precis, det finns ju jättemycket sånt liksom. Men vi ska prata lite kort om mänskliga hjärnan. Och jag börjar väldigt sådär kort och konkret och säger att för de som inte vet vad en hjärna är, för de som inte har en hjärna, så är det en del av det centrala nervsystemet. Och det är den styrande delen av det centrala nervsystemet. Så.
Klart.
Berätt
om lite då.
Precis. En mänsklig vuxen hjärna väger mellan 1 och 1,5 kilo. Man säger att
cirka.
Ja, men man säger att så här, genomsnittligt så en typisk mans hjärna väger 1,4 kilo och en kvinnohjärna väger 1,3 kilo faktiskt. Precis.
Sexist bastard. Insert olämplig kommentar här liksom.
Precis. Ungefär 75% av den här vikten är vatten. Tar man bort vatten och börja prata om torrvikt.
Frystorkad hjärna.
Ja, precis, precis.
Jag gillar det ord torrvikt.
Då är det ungefär 60% som är fettvävnad. Och sen resten är ju liksom andra typer av celler och sånt där. Och det är ju för att det är ett nervsystem. Vi skickar elektriska signaler fram och tillbaka. Mm. Och fettet isolerar signalerna. Så att det behövs ganska mycket fett för att hjärnan ska funka.
Tänk att kroppen bara uppfunnit plast istället. Tänk hur mycket mindre det kan vara.
Absolut, mycket effektivare.
Kisel.
Och här kommer vi till första av den här liksom förvirringsgrejen då. För att då tänkte jag så här, undrar ungefär hur hjärnan växer under livslängden. Alltså hos människa. Och så hittar jag att hjärnan är färdigvuxen vid 12 års ålder. Och så hittar jag att hjärnan är färdigvuxen vid 16 års ålder. Och så hittar jag att hjärnan är färdigvuxen vid 18 års ålder. Och ungefär 25 års ålder. Så att någon av dem ungefär.
Men jag har hört att just 25, det är då typ de är fullständigt ihopvuxna hjärnhalvorna.
Ja,
och du faktiskt har fullständig empati utvecklar och sådana saker.
Ja, precis. Ja, men det är som sagt, det är ju såklart att folk kan ju utgått ifrån olika saker liksom, när de har skrivit med faktum. Men jag tyckte det var lite roligt i alla fall att det är allting från 12 år uppåt. Men ganska tidigt, redan när vi är 2 års ålder, så ska hjärnan vara ungefär 80% av liksom vuxenstorlek. Vi har ju ganska stora huvuden när vi föds liksom. Det finns inga känslor i hjärnan. Det är därför man ser dem här, håller på att operera, så har de med på
bränner.
Ja, precis, Peter bränner.
Och när man har sett den här, vad heter filmen?
Handball.
Är det handball?
Ja, när han tar bort hela...
Han sitter och äter.
Just det.
Har man ingen känsla alls?
Man har ingen känsla alls. Så att när man pratar om huvudvärk så är det antingen att man har värk i musklerna i nacken eller typ i blodkärl och sånt där i själva skallen. Eller så är det psykosomatiskt att du är lite hittepå, gör ont liksom.
Jaha.
Men du kan inte ha liksom ont i hjärnan. Något sätt, så.
My brain hurts. Det
precis.
Betyder
inget. Ja, precis. Det finns två olika sorters celler i hjärnan i huvudsak. Och det är nervceller, neuroner. Det är någon som skickar liksom information mellan sig eller signaler mellan sig. Och så finns det glia, stödjeceller, som hjälper till på olika sätt. Och det här är återigen en sån här grej att man vet vissa saker som de här gliacellerna gör, fast man vet inte exakt hur de funkar eller exakt varför de finns. Vad man däremot vet är att det finns jävligt många av de här cellerna. Hur många neuroner tror ni det finns i en vuxen hjärna?
Miljarder.
Som sandkorn i Sahara.
Ja, men nästan faktiskt. Man säger ju att det finns ungefär 100 miljarder stjärnor och 100 miljarder galaxer. På samma sätt så säger man faktiskt
att... Se podcast 2.
Just det.
Se vad då, sa
du? Eller lyssna
på podcast 2. Just det.
Varför då?
John och sannolikhet ja,
just till liv. Just det, det känns så länge sedan.
Så det finns en stor sannolikhet att det finns liv i hjärnan.
Ja, precis, faktiskt.
Just det, varför man inte blev kontaktad så. Nu kommer jag ihåg.
Nej, men man säger att det finns ungefär 100-120 miljarder neuroner i hjärnan. Och gliacellerna då, som hjälper till. Hur många tror ni det finns sådana?
En eller
fler. Två.
Precis. Fem. Nej,
Miljoner, några miljoner
fler. Lika mycket.
Ja, är 10 gånger fler ungefär. En biljon.
Jäklar. Vi är så komplexa.
För det är så extremt mycket. Och sen så en siffra som jag tyvärr inte har dubbelkollat, men som också är så extremt stor. De säger att det finns ungefär 12 miljoner kilometer nervtrådar totalt. Fram och tillbaka.
Shit, alltså.
12 miljoner kilometer. In this little stuff.
Vad pekar du på huvudet?
Jag pekar på skrevet. Downstairs. 12 miljoner.
Boom, boom. 1 million.
1 million. Och det var ungefär de fakta som jag hade. Så nu kommer vi till några av de här myterna. Och första påståendet är: vi föds med ett visst antal hjärnceller. Hjärnan kan inte skapa nya. När hjärnceller dör så är de borta för alltid. Och det här var en sån här myt som jag kommer ihåg från när jag var liten. Att,
Inte lim.
Ja, men precis.
Allt
som har farligt snedstreck roligt liksom, det dödar hjärnceller. Så att det ska man akta sig för. Att när hjärncellerna var borta så dog man liksom.
Fast boffalim, det löser ju på fettet så det är inte isolerat. Så det snedtänder gärna. Det faktiskt blir korsslutning på riktigt. Det är inte bara... det blir faktiskt korsligt.
Det är inte bara ett uttryck utan det blir någon liknande.
Boffalim är inte bara ett uttryck. Det är en livsstil. Nej, men precis som John säger, sitter du och säger det här. Det är en myt. Men det var vetenskapligt fakta ända fram till 98. För att det var då först som forskare kunde bevisa att mänskliga hjärnor, nygenererade hjärnceller. Redan på 60-talet så gjordes det experiment på möss. Men det var ingen som köpte dem. Experimenten, det var bara...
Ingen köpte mössen! Ja. Nej,
de skickade ut alien-tillverkning.
Kan vi koka det här och göra en alien-film om 10 år?
Ja. Precis. Nej, men på 60-talet gjorde de på möss. På 80-talet gjorde de på större djur och sånt där. Men det var först 98 och det var faktiskt svenska inblandade. För att det var forskare från dels Salk-institutet i San Diego. Och sen så var det forskare på Sahlgrenska i Göteborg som tillsammans påvisade. De kollade på nyligen döda hjärnor, eller vad man ska kalla det för. Liksom, och hittade. Så 98 som uppbevisade det.
Men hur länge har man opererat på hjärnor?
Så länge vi har opererat. Trepanering och grejer liksom, knacka hål på skallar.
Det är helt liksom. Du ska lätta på trycket lite.
Men jag tänkte såhär modern fungerande hjärnkirurgi.
Som inte bara öppnar upp och petar lite.
Vi gräver, klipper av den här grejen.
Jag skulle gissa 50-talet, men jag vet inte. Men jag skulle gissa att det är liksom. Men som sagt, för det är svårt att säga vad som är modern hjärnkirurgi. För att man har öppnat upp huvudet.
På 50-talet var det också den här grejen. Typ att okej, du är lite smågalen. Vi tar in typ en skruvmejsel och gräver runt lite grann. Tills den här biten av hjärnan är trasig. Så du inte gör så här längre.
Ja, men precis. Vilket jag kommer ihåg när jag...
Lobotomering.
Jag tänkte just på lobotomering. Jag
kommer ihåg när jag... Till sent 70-tal i alla fall.
Ja. När jag sommarjobbade för ett gäng år sedan så var det...
Som lobotomerare.
Ja, men då, precis. Då fick jag lobotomera. Men det var en av...
Vad behöver jag för erfarenhet? Ingenting.
Arbetskurs.
Det var en engångskurs. Jag får det till mässan.
Precis. Gå in genom hjärnan. Eller gå in genom näsan menar förstås.
Typ slå rakt.
Ja,
men då... Jag sommarjobbade inte med att lobotomera folk, utan jag sommarjobbade som parkförvaltare. Alltså man sprang runt och klippte gräsmattor och såna saker. Men det var en av de här lokala kändisarna, en av de här snubbarna som alltid gick runt och småpratade med alla och sånt där. Det var en väldigt sympatisk kortväxtman. Han var lobotomerad. Han hade blivit lobotomerad i Sverige på 60-talet. Så att det var ganska så här lustigt. Han var som sagt var en glad, snäll men lite sådär småkonstig man bara sådär. Mm. Det var mina kollegor som berättade och sen så berättade han själv om det faktiskt. Okay. Nästa påstående. Större hjärna är lika med smartare person.
Nej!
Nej.
Fler veck i hjärnan.
Ja, det finns vissa kopplingar. Ja, precis. Men även det påstår internet igen. Men absolut, fler veck möjliggör fler nervceller och liksom längre banor och sådana saker. Men nej precis, det finns inga som helst undersökningar som visar på korrelation med liksom vikt och storlek och mer smart.
Men nu pratar vi bara om människohjärnan. Men
nej, vi pratar generellt. Okay. Alltså kaskelottvalar har ungefär 9 gånger större hjärna än människor.
De har det alltså?
Ja, 9 gånger större, men de har fortfarande inte varit på månen. De har inga iPads. De har aldrig varit i Jeopardy. Precis. Come on, man. Nej, men det finns flera djur som har större hjärnor än vad människor har. Mm. Och nu blir jag jättenyfiken på.
Nej.
Nu är Linus typ tar fram sin.
Ja, precis. För nu kommer han med siffror som motbevisar mig här.
Ja. Men ta det lugnt nu.
Men jag tror, jag har inte fått det bekräftat, men jag tror att det här är en sån här typiskt, just det här att man visste tidigt att män generellt har större hjärnor än kvinnor. Och jag tror att det är därifrån den här myten kommer, ja. Liksom. Att man länge hävdade att det finns en ganska tydlig korrelation. Ända fram att man började som sagt att göra vetenskapliga undersökningar. Liksom. Nästa myt. Hjärnan förtvinar med åldern. Äldre människors hjärnor fungerar inte lika bra som unga människor.
Falskt.
Sant.
Ja, precis. Nej, det är jättefalskt också faktiskt.
But why do they forget?
Precis. Det finns ju, ja, glömmer, det kan man ju i och för sig. Det finns ju, det är vanligt att man får degenerativa sjukdomar såklart när man blir äldre. Men generellt så säger man att åtminstone när det gäller intryck och nervbanor och olika sådana saker så fortsätter det hela tiden att växa. Du får fler och fler, eller du liksom hjärnan tar in mer och mer saker ju äldre du blir. Så att när du är 80 så tar du in väldigt mycket fler intryck och ljud och lukter och allting än vad du gör när du är yngre. Sen finns det olika teorier om då varför ändå den här myten finns kvar och varför äldre människor kan verka lite förvirrade och sen saker.
Repetera historier.
Ja, precis. Repetera historier och grejer. Och det finns...
Repetera historier och grejer.
Och repetera historier och grejer. Och det finns en teori...
Skulle jag också säga det?
Ja, och repetera historier och
grejer. Okay.
Men det finns till exempel en teori om att i och med att du får... fler och fler intryck ju äldre det blir, så det blir ju svårare på något sätt att processa och sålla i den här informationen, vilket innebär att du blir lite grann ADHD. Så att när du är 80 så det händer kontinuerligt saker runt omkring dig som stör dig i din koncentration, vilket gör att du tappar tråden och sen så...
Man vet för mycket, jag tänker.
Ja, eller det är för mycket som händer, men det blir för mycket runt omkring hela tiden, så att man slutar någonstans och försöker nästan ens processa den här informationen och sen går man på det man vet och kan istället.
Något som det. Ja, precis. Vad intressant.
Ja. Och sen då sista myten, och det är just det här som vi började
10%.
Med. 10% myten. En extremt, extremt seglivad. Och jag blev nästan så där nördprovocerad och arg när jag läste om den här Jodi eller Julie eller vad heter filmen?
Alltså, Lucy.
Lucy, ah, precis.
Ja.
Och sen, Scarlett Johansson.
Ja. Dels så gillar Scarlett Johansson, men framförallt så gillar jag Morgan Freeman. Och att han då är med där liksom och ger den här filmen tyngd. Det är
ju Luc Besson-film, jag gillar ju han också.
Och men precis, Luc Besson gillar man.
Jag gillar 10%.
Precis.
Få siffror liksom.
Ja, det är fint.
Man tror, eller man vet att den här myten föddes på sent 1800-tal. Det finns lite olika teorier om varför den här myten föddes. Men det handlar om att... tidigt så gjorde man experiment, fysiska experiment på större däggdjur, till exempel hundar och sånt där.
Och så jag vet inte vad de gör. Nej.
För de som inte vet nu, ska jag berätta i detalj nu. Nej, men de öppnar upp och betar på hjärnan, rent fysiskt betar på den. Och sen så kollar
ser
man
vad som händer.
Ja, så ser man vad som händer, precis. Och så kom de fram till liksom, okej, trycker vi här så sprattlar benet till. Ja, men vi provar att ta bort den biten av hjärnan och så ser vi om den fortfarande kan använda tassen. Är det kunde den inte. Ja, men då vet vi att den här delen av hjärnan, precis, den här delen av hjärnan, den styr liksom, ja, vänster framtass och där. Och så höll de på så där och sen så kunde de kunde komma fram till ungefär kanske 5-10% av hjärnan ungefär motsvarade i så här, typ petar vi på det så rör det på sig. Resten kunde de inte hitta någon liksom direkt.
Så rätt antagligen är typ, då visste vi vad 10% av hjärnan gjorde. Ja. Inte vi använde 10% av hjärnan.
Precis. Men sen kom det ju dessutom då psykologer och sa sen saker som att människan har så stor potential och vi har så mycket som vi skulle kunna göra och sånt här.
Men har vi inte?
Och det, nej, det har vi tyvärr inte. För det, allt det här förvrängdes lite grann och blev till en siffra. I vissa fall 5%, i vissa fall 10%. Men det blev vedertaget någonstans på 30-talet ungefär. Att människan använde ungefär 10% av hjärnan. Det var inte förrän man började med att faktiskt köra liksom så här brain scans, MRI-scans och grejer, som man upptäckte att oj, vänta, vi använder till den hela hjärnan typ hela tiden och det är liksom ständig aktivitet överallt. Mm. Då först så liksom konstaterar man att allt det här bara var lite hittepå och lite missförstånd. Men trots det så speciellt i USA så är det här en extremt seglivad myt. Bara för några år sedan så gjorde de ett test, en undersökning på en större sån här sajt, någon slags populärvetenskaplig whatever. Det var inte en sån här sajt för där smarta människor träffas och pratar smarta saker, men liksom ändå så här, någon sajt som pratar om vad heter det? Sen New Age, välmående och självutveckling och sådana saker. Och 52% svarade på det här, liksom, eller så här, typ sant eller falskt 10%. Och 52% trodde att 10% var det sanna. Och det är även där den här myten är starkast, just den här självhjälp, New Age, populär psykologi svänger. Liksom, att det, man förstår ju att det är extremt, extremt attraktivt att tänka att det finns så mycket outnyttjad potential i människan. Och liksom, med små medier skulle vi kunna uträtta storverk och sånt där.
Men kristaller för 10 dollar.
Ja, precis. men tyvärr, som sagt, på gott och ont. Man kan ju förstå rent logiskt också att så här, ur evolutionssynpunkt så vore det jättekorkat, för att speciellt kvinnor, de dör ju för att huvudet är så jävla stort och de bara tar sönder allting. Eller på så. Våra huvuden är väldigt stora när vi föds. Det har genom åren varit liksom någonting som har orsakat väldigt mycket dödsfall liksom vid födseln. Så att det vore jättekorkat så är det en evolutionssynpunkt att säga så typ att vi behöver inte 90% av det här. Huvudet skulle kunna vara liksom bara som en knytnäve ungefär när man är vuxen och ännu mindre när man föds.
Jag hade ett problem med syftningen där också. Läs som att de typ kvinnors huvuden exploderade av deras stora hjärnor.
För att de blev för smarta.
I'm so smart!
Precis.
Ungefär som Lucy.
Ungefär, en av Guds många små practical jokes där liksom.
Ja, precis. Ja. Ja, jag har ingen knorr, men där är det slut i alla fall.
Ingen knorr. Boom. Yeah. Du hade ju en fantastisk knorr förra gången.
Ja, precis. Jag kände det att det var jag satt och tittade lite så där.
Skrev
något. Skrev något roligt bara. Nej, jag skrev inget roligt. Så
det blev inget roligt.
Nej,
men det var jävligt intressant. Jag var en av dem som trodde att vi bara använde 10% mest när den här filmen kommer. Eller mer, när skulle jag...
Och du litar på allt som Morgan Freeman säger.
Ja, det gör
jag. Gillar inte Morgan Freeman alltså.
Du är trött på han som gud, eller?
Ja, men typ, han är ju bara typ... Nej, vi behöver inte prata om det.
Ditt nästa ämne är Morgan Freeman.
Ja,
precis.
Och varför han...
Och jag ska prata om Morgan Freemans fräknar i nästa.
Nej, men vi kan bara ta med mig alla filmer i slutet av 90-talet.
Och som i avslutning så vill jag bara säga att vi var ju på en maskerad i lördags. Och då kom du, Tubby, fram till mig i lösmustag och sa...
Du använde bara 10%.
Det det blev jag också. Där kom knallen. Nej, och då sa du så här till mig, du borde skapa en Facebook-sida till podcasten. Inklädd lösmustasch.
Nej, alltså du ska inte göra, du ska inte vara inklädd.
Inte för, så nu finns en Facebook-sida, så ifall ni gillar podcasten så kan ni gå in på facebook.com/radioskuggan och ja, likea sidan. Om ni inte gillar kan ni likea den då.
Radioskugga eller radioskuggan?
Skuggan med en.
Skuggan.
Och om ni inte gillar den så kan ni även gå in där och likea den och ja, säga någonting.
Mm. Bara trolla eller sånt.
Ja, vi lyssnar på alla. Eller så deletar vi allting. Vi får se. Ja, då säger vi hej då.
Hej då.
Hej då.